Ja, det var Skjolungläsen. Mm. Det var en bit jag inte har hört förut.
Nej, men nej, den var...
Den var vacker.
Den var vacker. Han, ja. Det är mycket smörsång i honom.
Det är mycket smörsång i honom, ja.
Men det är... Ja, ja, men det...
Bara jag slipper att se honom så går det helt, det går helt bra, ja,
det,
då.
Det är bra. Det är bra med CD på det här sättet.
Ja, det är att, det.
Mm. Och i radio.
Ja, precis.
Ja. Vi ska så småningom ringa upp Jeanette här, men vi har gjort upp att vi ska ringa ungefär vid 14:45, så att vi, ifall hon är ute och springer ut i det goda vädret, så
det väntar. Kanske hon är, vi väntar till,
vi
det,
väntar till efter nästa låt. Men vi har ju en del annat. Du har dina små böcker med, har du något gott att läsa nu eller?
Ja, man tänker på det, man kan ju halka och man kan ju bli på dåligt humör och såna här saker, och då har jag en som jag tror att han blir på väldigt dåligt humör. Långtradarchauffören hade beställt in kaffe och smörgåsar på ett motell. Några skinknuttar kommer fram till hans bord och rycker till sig hans smörgåsar. Chauffören reser sig utan ett ord och lämnar lokalen. Knuttarna fraktfullt till flickan vid disken. Den där var det inte mycket krut i. Nej, svarade flickan. Och inte tycks han kunna köra bil heller något vidare. För jag såg just hur han gjorde mos av ett par motorcyklar här utanför. Hämnden är ljuv, säger man.
Hämnden är ljuv och direkt i det fallet.
Ja, precis.
Ja, det ser man.
Så kan det gå.
Så kan det gå när haspen inte på.
Nej, precis.
Ja, det är ju fantastiskt. Vilket väder och vinterväder. Och det verkar ju som att sportlovsveckan ska bli bra också. Det är väl skönt för alla ungarna som ska ut och motionera.
Absolut.
Och sjöarna, vi såg när vi åkte ner nu Björndammen, den var nästan
full trångt.
Ja. Parkeringen uppe vid värmekraftverket, oljekraftverket som står där stilla. Där var det fullt med bilar, så det är nog mycket folk ute i skogarna runt Kåsjön och Prästtjärn idag.
Ja, det är trängsel.
Det är trängsel i skogen.
Och vi måste hålla 1,5 meter minst i avstånd.
Ja, just det. Ja, visst. Och då blir det ju... Då blir det mycket trängsel i skogen. Mm. Så det är gott att man kan åka någon annanstans när man vill.
Ja.
Ja. Nej, men så är livet just nu. Och det är, vi ska prata med Jeanette. Sedan ska vi prata en del om vaccination och sånt. Och det är ju någonting... Det är ju någonting som varje dag dyker upp i media.
Idag är det mer och mer.
Massa konstiga tankar och idéer runt omkring. Mm. Du sitter och klämmer på din lilla bok här.
Ja, Odla din humor heter den. Och det behövs nu under den här tiden.
Ja.
Humor är en källa till glädje, välbehag och gemenskap. Humor har en skyddande och positiv inverkan på hälsan. Det är lättare att acceptera att man inte kan kontrollera allt om man har lite humor.
Mm. Mm. Den var väldigt bra den du.
Den är jättebra.
Om man har lite humor, inte alltid. Det, jag läste en artikel i GP då, en kolumnist där som skrev om hur lätt det är att ingå i
gnällbältet
saker och sånt. Och hur skönt det är att kunna delta i det när man framförallt gnäller på någonting som man ändå inte kan påverka. Och någonting som vi som personer inte kan påverka, det är ju liksom, när kommer vaccinet in till Sverige?
Vi kan gnälla hur mycket som helst.
Ja, men att vi hoppas att nu är det full fart. Nu, det blir säkert full fart här framöver, och vi kommer att prata lite grann om det sedan också.
Ja.
Plus annat med Jeanette här.
Ja.
Men jag tycker vi tar en liten låt istället för.
Ja.
Vad har vi nu på gång?
Jo, vi har Friends med Bette Midler.
Bette Midler, då blir det fart.
Ja, det var Bette Midler med Friends. Och jag skulle säga en sak här, och då läser jag. Det är Sebastian Rochkamfort som har gjort den, eller sagt det här, de här berömda orden. Det enda som hindrar Gud från att sända en ny syndaflod är att den första inte gjorde någon nytta. Vad säger du om det, Jeanette?
Det låter väl klokt.
Ja, det tycker jag med.
Så vi är inte pandemin som pågår nu, är syndafloden.
Ja, det vet man aldrig.
Jag har inte hört några uttalanden om det i och för sig. I annat så har man hört det mesta om allting.
Ja, absolut.
Ja. Du är välkommen, Jeanette, till oss att vara med under våran sändning här idag. Och vi ska prata, som sagt, en hel del om regionens verksamhet och sånt. Men och du är ju oppositionsråd för oss socialdemokrater i regionen. Med ja. Och du har ett ansvarsområde.
Ja, det stämmer. Och tack för att jag får vara med.
Ja.
Jag är vice ordförande i personalutskottet. Och sen är jag vice ordförande i psykiatriberedningen. Så det blir ju mina ansvarsområden då, särskilt.
Ja, men och så sitter du i regionstyrelsen också. Så du därmed, ja. Så, och regionfullmäktige. Och regionfullmäktige ska ha möte nästa vecka.
Det stämmer bra. Tisdag har vi helt digitalt.
Helt
som
digitalt.
Det är nu då. Ja. Trist, men så är det. Vi får hålla i det här så länge det går. Men man kör ju ändå som vanligt. Jag tror vi har 43 punkter på dagordningen. Och det blir en lång dag att man gör det hemifrån.
Ja, jag gick in och tittade just på dagordningen. Det var ju ganska så rejäla punkter och mycket att prata om.
Ja.
Men är det något speciellt du känner för inför den här regionfullmäktige eller?
Jag har, eftersom på regionfullmäktige så har ju vi i oppositionen möjlighet att ställa frågor till den politiska ledningen, så får man ju passa på då. Och det ena då som jag har fått, eftersom vi har varit på studiebesök också, det ena jag har fått samtal om, det är ögonsjukvården i Västra Götalandsregionen. Och det kanske inte är någon stor fråga för det stora flertalet människor. Men för dem som det berör så är det ju livsviktigt att få sin ögonsjukvård. Annars så får man ju permanenta skador. Mm. Och vi har långa vårdköer där. Så det tänkte jag ställa en fråga kring. Och sen också om löneläget i regionen och då främst för biomedicinska analytiker. De är helt nödvändiga och det har vi sett nu i covid-tider. De tar prover och analyserar prover och ger svar. Och en grupp som inte syns men som behövs verkligen.
Och de ligger de lite efter i lön då eller?
Ja, jämför man mot rikssnittet så ligger ju av våra 66 vårdyrken i vår region så ligger 44 stycken under rikssnitt. Så vi har ju medellöner som ligger under rikssnitt. Men den här gruppen ligger extra långt under, kan man väl säga. Typ 1000 kronor i månaden som de har under. Mm. Och det blir mycket pengar. Och de är ganska attraktiva på privata marknaden. Så att det är många som slutar också.
Mm. Mm. Ja. Vad ni ytterligare är ju att ni ska ta detaljbudget, men för budgeten har ni ju redan tagit och där hade vi väl lite andra åsikter än den blågröna majoriteten. Men detaljbudgeten, vad är det egentligen?
Ja, nej, men då går man ju mer ner i detaljerna och liksom där varje förvaltning eller varje område då blir tilldelade. Och det handlar ju just nu om att kunna ta hand om tiden efter covid eller tiden med covid. Mm. Så att det är mycket inställda operationer. Och sen gäller det ju verkligen att ta tag i det och ha en beredskap för det.
Och pengar finns det ju uppenbarligen, vad jag har förstått.
Ja, och det kan vi ju tacka vår S-ledda regering för. De har varit Det har varit fantastiskt. De har verkligen tagit ansvar och skickat statsbidrag och covidpengar. Ni vet själva, både med karens och permittering och hela samhället har ju liksom, man försökt värna då, så att inte folk ska fara illa i vare sig ekonomiskt eller vad gäller hälsan. Då. Så att vi har fått stora statsbidrag. Det har varit svårt att göra av med dem, så att vi har ett väldigt stort överskott kommer vi se.
Vad beror det på att det är svårt att göra av med pengar? Det är inte så svårt tycker man.
Nej, det är ju det att det ställs ju om bara, och vi har ju regionen har ju ställt om sin vård då, så att det är ju covidvård. Man har utökat IVA-platserna och det är en beredskap. Och allt annat har fått bero, får man väl säga. Väldigt mycket färre remisser kommer in. väldigt mycket färre som söker vård och väldigt mycket färre operationer görs också för att vi har en beredskap för covid. Så att, ja, och sen med statsbidragen då som ändå skulle omhänderta det här har ju inte behövts då, eller har inte gått åt. Så att det är klart att det finns en kritik mot det, men samtidigt så har vi klarat av att ställa om på ett sätt som jag inte tänkte var möjligt innan.
Men Jeanette, jag ställer ju de här frågorna för att jag tycker att det verkar konstigt. Mm. Det är ju så här, jag förstår att man inriktar sig nu på sjukvården med covid, självklart. Men vi hoppas ju att den är över och då är det ju en massa utgifter då för inställda operationer och sådär. Hur kan man då säga att man har ett överskott? De behövs ju då.
Ja, överskottet kom ju förra året då. Egentligen. Mm. Och sen så går man ju in i det här nya året med den här detaljbudgeten då. Och då gäller det ju att pumpa igång allting och få en omstart. Samtidigt som vi har en personal som behöver återhämtning. Mm. De har arbetat tufft och det är samma personal som ska, ja men IVA-sköterska, det är ju samma personal som ska operera sen och så. Så att det är en ekvation att få ihop verkligen. Det gäller det att också, den politiska ledningen har ju lagt väldigt mycket på att köpa vård, privat vård, för att få bort kön då. Det kan hända att vi också hade behövt det, kan jag tänka, eller till en viss del. Men ja, jag är orolig för den egna personalen och deras återhämtning faktiskt, som ska orka.
Mm. Men får man använda de där pengarna hur som helst nu då när de har blivit överskott i förra året eller?
Nej, det gör man ju inte då. Det blir det ju inte, utan man reglerar ju underskotten från sjukhusen. Mm. Ett överskott. Det här, vi har ju så konstigt för att vi har ju ändå sjukhus som inte får ihop det ekonomiskt. Så att man hoppas kunna reglera de underskotten då.
Okej. Det blir lite teknikaliteter det här, men det viktigaste är att man verkligen satsar sig ur den här med de pengarna som vi skattebetalare, som man brukar säga, har skickat iväg ut till region och kommunen. Det får inte bli att de samlas i högar på de olika håll och kanterna. Och sedan
det är väldigt många. Det vet väl, ja, jag vet inte hur insatsen är i Partille eller så, men väldigt många kommuner har ju stora överskott nu.
Det är ju så. Så är det i Partille också.
Ja, och det är ju tack vare, vi får ju säga det, det är ju tack vare vår regering och det ska vi ju vara tacksamma över. Mm. Men man har ju också lite grann så här tänkt att håll inne med det tills det ja, vi kommer behöva dem sen och kanske haft bättre användning av dem sen. Men
Det gäller att kunna plocka fram dem så småningom också och kunna få verkstad av dem så att säga.
Ja, exakt.
Det är väl kanske så att man signalerar om att man kan sänka skatten. Jag är rädd för det.
Ja, att man använder dem till andra saker
än det skulle vara till.
Ja, visst.
Mm.
Men det får vi väl hålla ögon och öron öppna till.
Ja, verkligen. Ja.
Du, på tal om hålla öron och ögon öppna så ska vi ha lite musik nu före vi kommer tillbaka till dig, va?
Ja.
Och vi kör ju alltid när du är med Andrea Bocelli, men det gör vi bland annat också. Så nu får du en liten dos av det.
Men underbart.
Ja. Vi återkommer strax efter detta. Ja. Ska vi ta lite grann om vaccinationer och sånt.
Ja.
Ja, bra. Hej så länge.
Hej.
Ja, det var Andrea Bocelli och titeln är på Mon Ami till min kära och Jeanette. Det är Evert som har valt den.
Mm-hmm. Mm. Fint. Ja, han har ju en fantastisk pipa som är.
Ja, verkligen.
Ja, verkligen, verkligen. Du, ja, det pågår ju en debatt och en diskussion om att vi ska få bli vaccinerade för den här förfärliga sjukdomen som vi nu har lidit av i ett års tid. Har du något nytt att berätta om hur det funkar här i Västra Götaland och vilka planer och vilken tillförsikt du känner inför kommande vaccinationer?
Ja, det är ju ingen underdrift att säga att det liksom skulle behövas fler doser, såklart. Vi skulle behöva, för att vårdcentralerna och det vi har upphandlat om som ska vaccinera, de står ju i stort sett och väntar. De bara väntar på att det ska komma vaccin så att de får sätta fart. Så att all logistik och alla är redo. Men som jag läste i tidningarna så är det ju för få doser egentligen vi får till Sverige. Så det är väl egentligen det som är. Jag tror, för vi är i fas 1 och det betyder ju de som är på äldreboendena och som har riskgrupperna liksom, och de som har hand om personalen på äldreboendena. Där är vi väl nästan klara. På många ställen är det klart. Och sen så väntar man ju på att få gå in i fas 2. Men det är tillgången på vaccin helt enkelt. Som vi, ja.
Och fas 2, det är ju, den har ju utvidgats också. Så det är inte bara oss över 70 utan från 65 år som ingår i den gruppen nu. Så det är ytterligare 5 årskullar till som ska med i den. Så att det är ju viktigt. Det har ju varit mycket diskussion om att det här med att hur man ska få tag eller få veta när jag kan få gå och vaccinera mig och hur det ska gå till och om man ska beställa tid och sånt. Hur ligger det till med det? Kan du det så här?
Det var ju också någonting vi fick till oss, att breven som kom hem var svårtydliga. Skulle man gå in på nätet eller skulle man inte, eller fick man inte ringa eller så. Det måste ju vara jättetydligt, och det tryckte vi socialdemokrater på, att här får det ju tydliggöras ordentligt då. Men helt klart är att man ska inte ringa, utan man blir uppringd. Om man är i fas 2 så blir man uppringd och får en tid och erbjuds en tid. Så att man ska inte behöva gå in eller boka sig på något nät eller så.
Men det gällde inte det de riktigt äldre bara, va?
Eller? Och från 85 och uppåt, va?
Ja, och sen så ska man också kunna ringa själv när det är. Nu är det ingen idé eftersom det inte finns tid då. Men sen ska man kunna ringa, så att det är ingenting man behöver att ha någon internet till eller så. Utan, men som sagt, vi måste ju komma i fas först med.
Men själva organisationen, känner du, jag menar, den ska ju ändå. Man ska ju ha bestämt sig hur man ska göra det när man väl får vaccinet, så man inte står och fepplar med dem utan att sätta fart. Men den har man klar, menar du?
Ja, det är de signalerna vi får. Sen finns det ju alltid, vi får ju till oss att på den vårdcentralen där borta funkar inte. Och det är jättebra när det kommer fram och att man snabbt kan åtgärda det då, så att det inte är otydligt. Det är ju en stor region, så det är klart att på några ställen kan det kanske skava någonting då. Så att det gäller att alla är på tårna och att det är tydligt och klart. Det måste det vara. Signalerna är i alla fall att det ska vara så. Mm.
Men det stod också att man kunde gå in på hemsidan och se när det började. Så att jag gjorde någonting som jag trodde att jag aldrig skulle kunna överhuvudtaget. Jag gjorde så att jag fick en app på min padda. Så nu kan jag gå in den vägen. Så jag är lite sur över att de inte började tidigare. Får jag vänta med min app?
Jaha, du. Ja, det var ju fantastiskt. Ja. Vad hette den appen?
Ja, den hette 1177.
Jättebra. Ja. Då kan du också se dina journaler och så där.
Ja, kan göra allting där. Och Evert har ingen app, vet du.
Nej. Men det är bra att du har det.
Ja, det tycker jag med.
Jag kan bara konstatera vad det gäller våran vårdcentral som vi är uppe i Furulund. De har till och med skaffat sig en särskild byssa utanför, för den är ju lite liten, våran vårdcentral, rent fysiskt. Och så de har skaffat sig en byssa utanför där vi väl ska få våran spruta så småningom. Eller sprutor. Så jag är helt övertygad om att de kommer att fixa till det på ett väldigt bra sätt. Bara
det tror jag med.
För att vi vet ju att i höstas när vi tog våran vanliga influensaspruta, så hos oss fungerar det alldeles utomordentligt. Och det är ju bara så att man får vara lite alert själv också, naturligtvis.
Ja. Många är ju oroliga, och det är för att hela pandemin har ju varit, alltså vi går ju bara och väntar nu. Det är klart att många är otåliga och oroliga, men jag tror att vi ska, som du säger, ha tillförsikt. Och om man är beredd och man väntar bara på doserna nu, så att alla ska få. Så jag hoppas att allting ska löpa på liksom.
Ja, och det är ju faktiskt så att det här kan man ju inte göra någonting åt. Det är ju de som producerar vaccinet som inte klarar av det. Ja. Nej, och då kan man ju inte hålla på och klandra alla andra, utan det är ju faktiskt så att har man beställt och de inte kan producera, så är det ju så. Och nu så att jag tycker ibland man säger det att man ska försvara, regeringen ska försvara sig, varför inte vi får det sånt. Jag blir riktigt ledsen faktiskt.
Mm. Det är jätteviktigt det du säger nu, för att vi kan ju skälla över regeringen och vi kan skälla över Lena Hallberg, men det hjälper ju inte. Nej. Det är ju inte hon.
Nej,
och lite grann, det är ett väldigt högt tonläge på vissa ställen och regeringen gör för lite. Fast det stämmer ju inte i det här fallet. Det ligger ju inte på dem att göra, så att det är orättvist.
Ja. Och det var därför jag frågade liksom hur våran region, att man har en ordentlig planläggning för det. För det är det handlar om. För att när man väl får vaccinet så ska det ju sprutas som bara den alltså. Får uttrycka det så. Så att det inte... Att det blir liggande stå massa, bara för att man inte har fixat sin organisation. Och i det här så ingår även de privata vårdcentralerna, har väl samma ansvar precis som de offentliga närhälsans offentliga vårdens, va?
Jajamän, och det stämmer. Och sen har vi upphandlat, eller regionen har upphandlat 6 eller 7 vaccinatörsbolag också. Mm. Så att det ska vara full rulle sen.
Och så hade vi ju här i Partille, bort i våran Partille Arena, har de ju använt en extern för att vaccinera personal, så de har kunnat åka dit istället så att säga. Och få allting fixat. Så jag utgår ifrån att de kommer fixa sådana lokaler också så småningom, så att när den stora gruppen verkligen kommer igång, va?
Mm, det är ju bra. Ni har ju en väldigt bra arena där, ja.
Ja, visst. Oh, ja. Så det kommer säkert att fungera. Och där har de ju praktiskt använt det redan. Och det är väl att se till att göra det större bara. Ja, växla upp det, så att säga.
Ja, det.
Ja. Men du känner att det är information ni får inom region och regionstyrelsen sånt, att man har koll på hur man ska göra. Så att inte det blir problemet.
Nej, vi har ju hälso- och sjukvårdsdirektören Ann Söderström är ju med varje gång och informerar. Och sen Kristina Rygge då, som är vaccinationssamordnare, hon var med nu sist och hade en lång, jag tror 20 minuter att prata om liksom hur man har försökt säkra upp allting. Så att sen som sagt, det är mänskliga faktorer och så, men det är betryggande svar på våra frågor i alla fall.
Mm. Ja, men det är bra. Det är bra så att man vet att man... För det hjälper ju inte som sagt att man pratar om att det ska finnas nationella planer och allting. Men den enskilde sjuksköterskan som ska göra det, det går inte att få ett telefonsamtal från Stockholm och säga nu ska ni fixa till det. Utan det gäller att man har planer på varje vårdcentral. Hur gör vi hos oss just?
Ja.
Därför att det är ju rent fysiskt med lokaler och sånt så kan det ju göra att det... Har man stora fina lokaler så är det lättare att fixa till det så det går bra.
Ja,
så vi inte skaffar oss, blir sjuka i kön till vaccinationen. Det vore ju lite...
Det var dumt.
Ja, det vore väl dumt. Ja, men man kan undra. Vi har en väninna som har hållit sig hemma hela tiden och allting.
Och så inte ringde, handlat ingenting.
Inget handlat, inte gjort någonting. Och så ringde Gunnar till henne för någon vecka sedan och då låg hon hemma i covid. Och hade ingen aning om var det hade kommit ifrån.
Nej.
Ja. Så att... Det kan dyka upp var som helst, men det vore ju tragikomiskt om man fick det i kön till vaccinationen i alla fall.
Ja, men verkligen. Och sen är det ju också kommunen måste säkerställa de här med prioriteringsordningarna. Ja. Och när man har brutit de här vaccineringarna så är det ju 5 dagar då.
Mm.
Och liksom, om det blir doser över, vilka ska vi snabbt kalla in och så. Och det kan ju inte regionen eller man göra nationellt här, utan Nej. Då är det ju på kommunen man gör det. Så att
alla... Och det tror jag, vad jag har förstått här hos oss i alla fall, så har man när det gäller sin egen personal och sånt haft en väldigt bra organisation. Så det gick väldigt fort och lätt, fort i alla fall, här i Partille har jag fått mig berätta. Så att det känns skönt.
Det är jättebra. Mm.
Så det är bara att få hit materialet. Så ordnar det sig säkert så att vi kan ut och leva igen.
Ja. Och vi behöver inte ringa Stefan Löfven.
Nej.
Inte i det fallet. Nej. Vi kan ringa han ändå om det är något annat.
Ja, precis. Ja, men det är just...
Man får ändå säga så här, idag var han på TV4 på morgonen och han konstaterade då så här att för ett år sedan började det, och det var väl ingen då som sa att vi skulle kunna ha, det stora problemet var hur snabbt vi ska kunna vaccinera oss. Så att det var väl, man var rädd att man inte skulle få något vaccin, men nu översvämmas vi ju av sådana som vill fixa vaccinet, så nu är det bara att de verkligen gör det också.
Ja, ja.
Nu ska vi ta och lyssna på lite musik och så ska vi återkomma.
Ja, och då blir det Tina Turner med The Best. Varsågoda. Ja, när man hör Tina Turner så blir man så det glädje, det är rytm och man riktigt känner hur det spritter i de gamla benen.
Ja.
Ja.
Och ni är nästan jämngamla, så det är inte så konstigt.
Ja, nu fick han säga det också.
Ja, man
är ihåg. Ja. Men vilken energi hon har.
Ja, det är inte klokt alltså. Ja.
Såg du Bergfeldt igår på tvn förresten?
Ja,
Tina Turner var där och berättade om hennes sammanväxling. Och de bor ju i Schweiz bägge två, så att de hade ju liksom blivit sammanväxlade. Och hon hade en målsättning nu att försöka... Tina Turner, att få träffa Tina Turner. så kan det bli ibland när man har namn och det, man både kan utnyttja det och nyttja det, så att säga. Mm. Det är möjligtvis att sångerskan också har fått glädje av att kunna vara med den här värmländska. De är lika riviga bägge två för övrigt.
Ja.
Det är riktiga riviga bägge två. Hade du någonting, Gunnel, att läsa här för Jeanette nu?
Bli din bästa vän.
Bli din bästa vän, ja. Mm.
Du ska leva med dig själv hela livet. Så varför inte lägga ner tid på att bekanta dig med dig själv? Om du inte vet vad du vill och mår bra av, vem ska då veta det? Mm. Den är inte dum, den.
Det är en bra utgångspunkt för hälsovård.
Ja.
För det är ju så att det heter ju hälso- och sjukvård. Det heter inte sjukvård och hälsovård, utan det heter hälsa och sjukvård. Och det, nu har man ju konstaterat att folk har ju varit så pigga, du sa förut, att man inte går till doktorn så mycket. Och det kanske beror delvis på att man också har varit ute och rört på sig, trots att man säger att man inte får göra någonting. Men vi sa här förut, parkeringsplatserna runt omkring där vi bor och som är vid närheten av Kåsjön, det var översvämmade av bilar som stod överallt. Så att jag lärde att parkeringsbolagen är där och lappar här i eftermiddag.
Nej, men så är det. Det är fler och fler man ser ute de här vackra dagarna. Ja. Och det gör ju en glad liksom, att man verkligen kan komma ut. Sen är jag ju orolig för den psykiska ohälsan, just att man många som kanske är isolerade, som inte har det här kontaktnätet och kommer ut. Det är mötesplatser som har stängt och aktiviteter har liksom stängt. Det är jag lite orolig för.
Ja, och jag såg faktiskt på en YouTube-film idag på morgonen som låg på Facebook. En bekant till mig som är uppe från Karlstad och är ganska så fysiskt handikappad och sitter i rullstol och har svårt att tala och sånt. Men han är aktiv i Share Music, där jag har hållit på en hel del. Och han talade väldigt väl över hur jobbigt det är för honom då. Man tänker inte på dem, man tänker på de äldre och så. Men en sån som har brutit sig loss ifrån ett, vad ska vi säga, ganska inaktivt liv och vill bli väldigt aktiv och till och med uppträder som artist och allting sånt där. Han är helt borta från verksamheten nu, trots att de försöker att hjälpa honom, men det blir så tråkigt. Och han är en sån där som det bara sprudlar om honom när man träffar honom. Så att han känner sig oerhört frustrerad för att inte kunna hålla igång. Och det är precis som du säger med någon psykisk sjuk också. De kanske låser in sig just nu istället. Och det är ju inte bra.
Nej, det får vi. Mm.
Men jag vet bara, jag var ute och gick. Evert var inte med då, utan jag var ute och gick. Och så kom den äldre dam och så blev det där att vi gick ifrån varandra en bit. Så sa jag det, nu går vi ifrån varandra en bit här. Och så vi stod en och en halv meter och vi började prata, hon och jag. Så när vi gick därifrån så sa hon så här: tack så hemskt mycket, det var så trevligt att prata med någon.
Så det är inte så mycket man behöver göra egentligen för att folk ska få en bättre dag.
Precis. Jag och en partikamrat, vi skulle dela ut flygblad, för vi kan ju inte knacka på så längre, eller nu i alla fall, men vi tänkte vi delar ut lite flygblad mitt på dagen i ett område. Och då träffade vi några liksom, som var ute, en man med rollator och en liten hund, och han blev så glad när vi kom, två socialdemokrater. Och vi blev stående och vad gör ni ut och vad har ni med er? Och så tänker sig när de till och med blir glada när det kommer två sossar, då är det väl illa.
Men, nej, det tror jag inte.
Det var väl bra.
Det var trevligt.
Ja, men han var jätteglad när han hade pratat med oss en stund. Men man tänker att det finns ett underbehov. Liksom,
ja, Jo, men så är det. Så är det. Och det är väl ett av den stora problematiken just nu, förutom själva sjukdomen, så är det ju också att man inte kan göra saker och ting. Det är så tråkigt allting.
Mm,
när man tycker att det är trevligt att göra utflykt till landet för att se om det har kommit några nya möss i fällorna, då är det högt vatten, Jeanette.
Fast det är tur att du har närradio och sköt också.
Du, vi ska ta och någonting som har hänt här de senaste dagarna, det är ju att det här med primärvården och läkare, de här doktorn.se som har ju bland annat en reklam på tv som man har svårt att fatta vad de menar, men det är ju i alla fall det här digitala läkeriet som har kommit, och där är ju, har ju vi alltid varit lite, tyckt att det är lite bortkastade pengar om man får vara lite oförsiktig, men nu har det tagits initiativ bland även majoriteten i regionen runt omkring detta. Kan du säga lite grann om det?
Ja, vi har ju något som heter vårdvalsberedningen som ser över vårdvalen och hur man ska reglera det och så. Vårdval betyder ju att vi har en etableringsfrihet, vilket betyder att om marknaden vill starta en vårdcentral, en privat, så gör de det. De får starta den precis var som helst. Och så har vi ju det. Och så har det här exploderat med nätläkare, och det är ju de här Kry och Doktor och så. Och det vi ser då på reklam, det är ju en ganska aggressiv marknadsföring där de talar om att ring bara oss, vad ni än känner, är ni smugiga eller vad det än är, ring till oss. Och det är ju aggressivt, för det finns ju ingen människa som ringer till vården för att man är förkyld. Liksom. Vi vet ju hur en förkylning funkar och att man egenvården och så. Men här har det blivit en marknad och att det är egentligen efterfrågestyrt ju. Och då går det ju pengar till dem. Så fort vi härifrån ringer till nätläkare så betalar vi 500 kronor härifrån. Tror
från,
jag
från regionen då?
Ja. Då kostar det regionen. Och de pengarna, de tas ju från den vanliga vården naturligtvis. Det är inga andra pengar, vi har inga andra pengar. Och då har den grönblå ledningen sagt att nu är det stopp på det. Vi vill inte ha den ordningen. Och det här är ju någonting man måste göra på nationell nivå. Men bara det att de säger det, för det är mycket pengar. Det är 130 miljoner tror jag de sa per år som vi kan göra annan vård för. Och nu säger de att nu är det stopp på detta. Vi kan inte bara betala ut dessa pengarna utan att egentligen ha ett val. Utan det måste vi kunna styra politiskt efter behov. Och det är ett fantastiskt initiativ faktiskt. Det här är ju någonting som vi har bråkat om länge och påtalat. Så.
Men vad innebär, jag menar, är det bara ett spel för galleriet? Eller tror du att det finns en gemensam syn i detta i, så småningom i SKR, alltså den här sammanslutningen?
Reaktionen vi har fått från övriga regioner, många har hört av sig till Socialdemokraterna och till säkert de grönblå också och hört hur har ni tänkt, vad är det för initiativ ni har tagit. Så om det är så många regioner som liksom lättnadens suck hör man nästan då blir det ett oerhört tryck på SKR och på lagstiftarna att faktiskt se över det här. Så att jag hoppas att det här blir ett tryck på en förändring. Sen får vi se, för frågan var ju hur detta håller juridiskt. Och det är väl det, nu är uppdraget gett. Hur kan vi begränsa, hur kan vi göra för att stoppa? hur funkar juridiken, då måste ju våra tjänstemän och jurister och SKR också titta på det helt enkelt. Men bara att frågan är lyft tycker jag är fantastiskt i, när det är så borgerligt som det är. Men om det är några baktankar, det vet, jag har inte sett det nu. Jag kan inte utläsa det.
Men man blir ju ledsen alltså när de kommer, den här doktorn.se är det väl, och man sitter ett barn och så tar man ur nappen i barnet och så säger den någonting sånt. Och sedan så tittar doktorn och så säger han .se. Alltså jag blir vansinnig fullständigt.
Ja.
Det är ju inte klokt. För det första så utnyttjar de ett barn.
Mm.
Ja.
Och just att det är ju verkligen en, alltså, det är ju det här marknadsstyrda, om man säger efterfrågestyrda. För det är ju inte så att de är sämst hälsa, de som är sjukast eller de som behöver mycket vård. Det är inte, de kan ju inte ringa nätläkare.
Nej.
Men pengar tas ju från den vården. Det är ju de här 500 kronorna som de tas ju från en annan vård. Mm. Så.
Som patient när man ringer upp där får man betala någonting, vet du det?
Patientavgift.
Mm. Vanlig patientavgift alltså. Den här.
Jajamän.
Och den är ju lite olika i olika regioner.
Mm. Men den är 100 då.
Hos dem?
Ja.
Ja. Och det är, men samtidigt så är det väl också så att den här digitala världen, den har ju blivit mer och mer accepterad. Våran region har väl också börjat jobba med, vad heter det, telefondoktor.
Mm. Vi har ju en egen närhälsan online, heter den ju. Det är också nätläkare som finns, bara att det är våra egna från närhälsan. Så det är den egna regin. Och sen har vi ju 1177 som du var inne på. Där kan man ju skriva och chatta med sin läkare eller få kontakt och så. Mm. Mm. Det finns ju lösningar. Jag är fortfarande lite kritisk till att vi själva också har nätläkeriet. För att den, om du förstår mig lätt, det är inte de med tyngst behov, det är inte de med sämst hälsa. Och det är inte, alltså, här ser vi också en klassskillnad. Och det är inte så att vi kan styra då så att primärvården finns där den behövs. Vi kanske har 10 eller 12 vårdcentraler runt Avenyn och ingen i Hammarkullen. Om ni förstår den skillnaden där. Att vi som politiker måste kunna styra primärvården mycket bättre. Och det kan vi inte i vårdvalet. Vi kan inte styra att det ska finnas primärvård i Åmål. För när de vill stänga så gör de det. Mm. Och det har blivit en marknad och marknaden styr vart vi ska ha primärvård. Och så i den ordningen får det inte vara. Sen är det jättebra att vi själva har en nätläkare just ifrån att den är kopplad till en vårdcentral så att man ändå har en sammanhållen vård. Så jag köper det, men jag är lite arg på själva resursfrågan, att inte vi har liksom makten att bestämma.
Men tror du inte, Jeanette, jag menar, det är så många som har lärt sig nu så mycket om digitalisering och allting sånt där, att det kommer komma mer och mer krav på att Vi ska kunna, jag menar, det finns ju vissa sjukdomar, man vet, ja, det är inte bara kvinnor utan män, för att ta, vad heter det?
Ja. Vilken sjukdom då?
Ja, urinvägsinfektion.
Jaha,
det var den jag läste.
Urinvägsinfektion, ja.
Det finns inga mediciner mot minnesförluster, men däremot mot urinvägsinfektion. Och den vet man ju oftast att, och man går till doktorn då och så vet jag om det är det. Och så, den är ju alldeles utomordentlig att kunna slå en signal och få den där medicinen man vet man ska ha.
Mm.
Den sparar ju väldigt mycket tid för alla parter om man kan göra det.
Men sen kan det finnas urinvägsinfektioner som är olika.
Jo, men jag menar, jag tar det som ett exempel. Mm. Att tror du inte att folk kommer att ställa krav på att man ska kunna göra lite lättare?
Ja, men jag inser det och jag tror det. Jag tänker så också. Mm. Och den digitala vården finns här, men den måste vara liksom integrerad i den fysiska vården. Mm. Som man säger, det måste finnas en koppling. Och, idag kan ju till och med en privat vårdcentral sälja liksom rätten till en offentlig finansiering genom att sälja till Kry att ni kan vara knutna till oss. Och då måste regionen betala. Är ni med? Alltså det är en vilda västern idag. Ja. Och jag tror att vi måste begränsa och tänka, precis som du säger, sammanhållen vård. Man kanske kan ringa och få ett recept och så när det funkar. Men det måste hela tiden vara fokus på patientsäkerhet och att det finns en fysisk vårdcentral som fångar upp då.
Men du tror att den här brandfacklan som majoriteten, eller jag är egentligen ni allihop då i Västra Götaland har skickat ut nu, att den kommer att få en viss effekt?
Ja, och det hoppas jag verkligen, så att vi får en diskussion kring, precis som man har haft på skolområdet. Jag vet inte om det är Härryda eller om Partille har varit med det här med elevpeng och skolor som öppnar hit och dit. Och jag har ju efterfrågat precis samma diskussion inom vården, för jag ser att samma sak händer här. Att man kan komma in och öppna, och man kan helt utan behovsprövning få skattemedel och driva en verksamhet inom vårdområdet. Och jag tycker det är skrämmande att det har blivit så. Men å andra sidan, det är väldigt borgerligt i riksdagen och man har ju försökt begränsa det med vinster i välfärden och så. Man får ju inte igenom det, men regeringen får inte igenom de förslagen. Mm. Men det kanske ändå är att tiden är mogen att diskutera det igen, för att vi ser att pengar försvinner ju som behövs i vården eller inom skolan då. Ja, men det
är en intressant fråga och man blir lite förvånad när den dyker upp, så säger från majoriteten att man skulle, och då blir man ju alltid lite skeptisk när de kommer med något som man tycker är bra. Men så ska man inte vara, utan man ska vara glad att de gör någonting som är bra. Men vi får se hur det utvecklar sig, och kanske inte att man kan tro att det blir ett grundskott mot valfrihetsvården och sånt. Det är jag lite rädd för, att det kanske jag tror för mycket. Men åtminstone hur man ska betala, hur som helst.
Jag har skrivit en motion till vår kongress just för att diskutera det här. Och jag och Thomas Angervik förresten. Om att maktutreda svensk hälso- och sjukvård. För gör man en maktutredning så får man också veta var ligger makten. Vem kan ta beslut var saker och ting ska finnas eller öppnas, och det skulle behövas en sån diskussion med just med makten kring vården.
Tror du inte att den kommer som på beställning egentligen i samband med corona-utvärderingen?
Hoppas.
Det verkar så, för statsministern till och med har varit inne och pratat om det. På det
sättet. Han kanske har lyssnat på mig då.
Ja, värsta är att han hade lyssnat kanske på Ebba Busch, för hon tjatar ju om det hela tiden, och KD om att vi ska förstatliga hela vården. Men det blir långt väg att gå i så fall, tror jag.
Det blir det, och det är nog inte lösningen på problemen.
Det är enkla lösningar ibland som man lyfter fram. Men nu ska du få höra en melodislagervinnare.
Dock inte svensk.
Dock inte svensk, utan det är Céline Dion som sjunger.
Ja, det var Céline Dion, och hon sjöng den i en slagerfestival 1988. Och det var, nu säger de ska vara roliga här, mina karar som sitter där. Jag säger Schweiz och de säger Swish. Swish säger de. Och det tycker inte jag. Jo, det säger de. De nekar till det nu, men jag hörde de sa Swish. Och jag kan inte uttala det på franska, jag är ledsen.
Vad låten heter? Nej, den är inte så lätt.
Ne partez pas sans moi.
Någonting sånt där
var det.
Kan du franska, eller Jeanette?
Nej.
Du har inte varit franska lärare då, med andra ord?
Inte det, men min son läser franska och han är jätteduktig. Men alltså? där hänger vi inte med alls.
Kan du inte hjälpa till med läxläsningen då? Nej, jag studerade franska en termin och sen la jag av. För det var en gammal klasskompis till brorsan som var lärare första, och då kunde jag inte med utan att försöka. Men sen så, när hon slutade, så slutade jag med.
Det verkar lite lurigt med grammatiken.
Ja, den är görsvår.
Ja, ja, men så är det, så är det. Du, har du något mer du vill skicka med här inför som avslutning av det här fokuset med frågor runt omkring sjukvården?
Jag tyckte vi benade i det mesta, får jag väl säga. Vi har en väldigt oro. Jag sitter i psykiatriberedningen som sagt, och jag och mina kamrater där ser med oro på hur man nu stänger utbudspunkter. Och när jag säger utbudspunkter så menar jag mottagningar ute i regionen.
Och, varför gör man det?
Nej, men det kan vara att man inte har utbildad personal, eller att man inte kan tillhandahålla tider för att det inte finns personal helt enkelt, utan man måste slå ihop mottagningar till större mottagningar eller skicka in dem till sjukhuset. Men det är liksom öppenmottagningar som är viktiga i kommunerna, för det är ju sköra människor som finns på dem eller som går dit för att få sin medicin och för att tittas till lite grann och så. Så det är vi oroliga över, och vi har fått signal om att i Lerum ska det stänga nu, och Lilla Edet och uppe i Åmål var det väl också än. Och då tänker jag med helhetskartan att det blir, när man stänger här och var, vad gör det med helheten då?
Och detta är ju då, de här frågorna är ju en fråga som till och med jag hade att kämpa med när jag slutade, när vi la ner här i Partille och allting sånt där, och allting skulle fixa sig bara om vi fick lite större enheter in i stan. Jag vet inte, nu har jag inte följt upp det, men det är ju oroande, för att det som är oroande, det är ju att det hela tiden saknar personal, och vi har inte kunnat göra någonting att förbättra personalsituationen på de här åren. Så att det är ett bekymmer som är oerhört besvärande.
Jag sitter ju i förvaltningsrätten, och där har vi vad vi kallar för psykrunder då, sådana som är omhändertagna. Och det jag la märke till då, det var att det fanns nästan inga svenska läkare som var utbildade, utan det var de som kom ifrån andra länder, ifrån Ungern, ifrån Tjeckoslovakien, ifrån Italien. Alltså de har kommit hit då. Utav olika skäl. En del har gift sig och är här i Sverige. Det var de som håller det hela uppe. Så att säga. Ja. Och det är väl lite skrämmande, tycker jag.
Ja, absolut. För det blir ju väldigt skört då. När vi var på verksamhetsbesök i Åmål då på en öppenmottagning. Och det betyder att det är en psykiatrisk öppenmottagning där man går på dagtid för att få sin vård och behandling. Mm. Läkaren sitter i Aten och är med via videolänk. Mm. Så att det finns ingen läkare annars om inte hon liksom kopplar upp sig från Aten då.
Men jobbar hon, sitter hon där nere jämt eller var det bara
hon bor där, ja. Men hon kunde ju svenska och så hon har ju flyttat dit. Hon kom därifrån från början. Så hon jobbade därifrån helt enkelt.
Men det är ju hemskt.
Det är väldigt skört.
Ja, fruktansvärt skört.
Det finns mycket att prata om, och det finns många ställen att stoppa in pengar. Men samtidigt är det ju också att man måste få personal att vilja jobba med de här sakerna. Jag var så glad igår. Jag var på årlig kontroll, och den läkaren som jag har där, en jätteduktig tjej. Hon lovade att hon skulle vara kvar på vårdcentralen. Åtminstone till nästa år i alla fall. Och det blir jag jätteglad för. Nu har jag fått gått hos henne några gånger, och det känns väldigt, väldigt bra att så ska det vara.
Han har glitter i ögonen när han kommer därifrån.
Ja, men det är väl trevligt.
Ja, tycker jag med.
Ja, och framförallt när man får resultatet att det var bra prover.
Han mår så bra efteråt så.
Det är värdefullt.
Ja,
det är
värdefullt.
De säger ju det, att kontinuiteten är värdefull, att det är absolut samma läkare och samma så.
Det ska vi verkligen värna så mycket vi kan. Vi har ju faktiskt lovat det i valprogram och i januariöverenskommelsen och allting sånt där. Precis som det vi pratade om förut också, att det ska finnas fast läkarkontakt. Och då klart att då gäller det att använda alla pengar på ett bra sätt så att man verkligen klarar av det. Före vi tar en avslutande diskussion om vad ni har pratat om på Kvinnoförbundet här tidigare idag, så ska vi ta och lyssna på Sven Ingvars och Livet är nu, inte sen. Den tycker jag passade bra utifrån den här lilla diskussionen vi har haft. Ja. Den kommer här nu, så återkommer vi en gång till.
Så är det. Mm. Livet är nu, inte sen.
Nej, det var väl en bra... Mm. Och det var den gamla Sven Ingvars med Sven-Erik Magnusson.
Jajamensan. Och så har jag med det här med att vi ska gå på promenader. Mm. Långpromenader med bukandning ger en fördubblad syresättning av blodet, vilket ger ett stort energitillskott. Det påskyndar även kroppens spontanläkning av olika skador. Dagliga promenader kan förlänga livet genom att det halverar risken för tidig död.
Ja.
Så nu kommer vi att vara så himla friska, så 100-årsgränsen är ingenting för oss svenskar.
Härligt att höra.
Du, Jeanette, förutom att du är oppositionsråd i regionen, så är du också ledamot i S-kvinnornas förbundsstyrelse. Och ni hade haft ett möte idag, såg jag, du hade lagt ut på Facebook. Kan du lite snabbt nu här, tiden går ju så mycket här, så att lite grann berätta vad ni hade på agendan.
Mm. Vi hade ett förbundsstyrelsemöte med våra distriktsordföringar. Vi har ju massa olika distrikt i landet, och från oss så var det Malén från Partille,
Segersson.
Med, och då hade vi bjudit in Anders Ygeman som är digitalisering- och energiminister, och Morgan Johansson som är justitieminister, för att prata om sånt som drabbar främst kvinnor då, eftersom det är kvinnor, men det drabbar ju alla, men med brott och bedrägerier och ja, just på nätet och grooming och så här. Pratar vi kring det och vad man kunde göra och vad som görs. Så. Mm.
Mm. Har ni... Det är bara en liten redovisning ni fick då, eller?
Ja, vi hade en fråga. Vi fick ju ställa frågor, för vi ser ju naturligtvis att en hel del straff skärps. En hel del nya straff tillkommer. Sånt där som vi inte trodde för några år sedan att vi behövde reglera, kanske. Men också vad vi ser ute i landet behöver göras mer. Som liksom, ja, fortfarande så är det många på nätet som får illa, och det här med att pornografin idag är så lättåtkomlig för våra barn. Och alla barn har ju idag skolverktyg och som de tillhandahåller, och hur vi ska tänka i kommunerna kring det och hjälpa barnen och så att de inte råkar illa ut eller ställer till det för andra. Och ni vet, sånt där som för några år sedan hade vi ju inte de problemen.
Mm. Det som när du pratar nu som jag tänker på, det är det att föräldrar har ju stort ansvar. Vågar inte barnen berätta för föräldrarna, till exempel om de har gjort något dumt, att lagt ut sig på nätet och så blev det galet. Det verkar inte så.
Jag tror att det är skamfyllt. Och ibland så, det finns ju brott, ett helt nytt brott nu som heter, alltså, nu kommer jag inte ihåg den rätta benämningen, men just om en vuxen tvingar ett barn att begå sexuella handlingar över nätet. Mm. Är ni med? Alltså man groomar eller man tvingar den, och då filmas ju det, eller han personen filmar ju det då eller spelar in. Och det är klart att det är oerhört skamfyllt, och det är ingenting man vill gå och prata med en annan vuxen eller till sina föräldrar. Och det är också så att man använder det som utpressning sen, att ja, då kommer jag visa dina föräldrar det här och då kommer jag sprida de här bilderna på dig. Och så trimmas man ju in i liksom det här ännu mer. Och man har ju sett att de här barnen får ju väldigt illa, både psykiskt och liksom fysiskt också. Och svårt att prata om, ja. Men här har man ju verkligen skärpt till, och det brottet fanns ju inte ens för några år sedan. Så att det är sånt man hela tiden får reglera nu när man ser vilka hemskheter som finns.
Det jag också förundrar mig över, det är lite grann det här man pratar om män och våld, men kan inte kvinnor begå samma sak då på nätet?
Jo, det förekommer ju naturligtvis, men det stora flertalet är ju tyvärr män då som begår våld, både i nära relationer eller ute i samhället, så står ju männen för den största delen, men det är klart att det finns åt båda håll, så är det ju.
Mm. Och det förvånar mig alltid att man bara diskuterar om mäns våld, utan jag ser ju det att det finns på bägge sidor. Oavsett då om det är mindre på den andra sidan så att säga, så är det dock trots allt ett våld.
Ja, visst.
Det finns mycket psykiskt. Den psykiska våldet är ju precis som psykiska sjukdomar vi pratade om förut, är ju alltid så mycket svårare att angripa än det fysiska. För det fysiska, det ger ju märken, fysiska märken, medan den psykiska ger själsliga märken. Ja. Och de är ju därför så jättesvåra att prata om.
Det är ju väldigt stigmatiserat också. Är man då man som blir utsatt, så är det ju jättesvårt att prata om också. Ja, precis som det är med alkoholvanor eller det finns mycket i vårt samhälle som är stigmatiserande idag, och det begränsar ju människors liv. Och jag tänker också nu med coronan och att vi lever mer isolerat, att många lever också under ganska odrägliga förhållanden hemma vid. Så att här gäller det nog för samhället att sen ladda för det och kunna omhänderta det.
I GP idag hade de, jag har inte läst artikeln, men de hade vad händer efter pandemin, och där bland annat då det du pratar om, att det skulle bli sexuellt utvecklande, håller jag på att säga, men ett jättestort
boom
om runt omkring det sexuella, och att folk kommer att kanske få det jobbet på det sättet i fortsättning. Och det är väl mycket möjligt att man släpper ut alla krafterna som har samlas ihop, om man får uttrycka det så, va?
Ja.
Och då kan det kan det hända mycket.
Ja, precis.
Om man inte är medveten om det.
Nu skrivs ju nytt avsnitt förra veckan, sa Morgan Johansson, tror jag det var, som sa det, att just kring unga och sexualitet och relationer, så att man i skolan mycket mer ska prata om samtycke och vad är en relation och att bägge vill och att det ska bygga på liksom en kärleksfull relation och så. Eftersom porren är så våldsam idag, så har ju den gått in liksom nästan förstör för de unga. Så man vet inte riktigt hur man ska bete sig. Det blir väldigt våldsamt, och man vittnar om att barn eller unga som kommer in med skador liksom, för att man tror att det är så här det ska gå till. Så att här måste ju också samhället och ungdomsmottagningar och skola gå in och försöka och prata kring det här. Men även föräldrar, som vi sa. Vi föräldrar har ju ett jätteansvar kring det.
Ja, och Öyvind, han är lärare. Han blir lite trött, för nu var det risk att det var mer arbete som var på gång.
Ja, och det, jag är ju också lärare. Jag tänkte, vad ska vi ta bort då? För vi har ju redan fullt. Liksom. Ja.
Och dessutom så är det så att man jobbar ganska mycket med just de här frågorna. För det har aktualiserats ganska mycket de senaste åren. Ja. Man har ju lagt mer vikt vid det så, men vi är ändå bara lärare. Vi har inte direkt vårdnaden om dem. Så att det...
Nej, det var väl det att det avsnittet kring samlevnad eller sex och samlevnad, att det skrevs om i alla fall, så att det är inte det att det ska vara ytterligare. Men jag håller med dig, som gammal lärarfacklig så tänkte jag också att men vi jobbar 100% redan. Vad ska vi ta bort då? Mm. Lite grann så att allting läggs, alla samhällsproblem ska lösas i skolan och så. Hade det varit så enkelt så hade vi löst dem.
Precis. Det är mycket. Och nu ska jag hjälpa till att göra lite reklam för någonting som ska, eller Gunnar kan ta det här runt omkring det politiska programmet för S-kvinnor.
Ska vara här. Det är ju ett seminarium den 24 februari. Du är ju med då, Jeanette.
Ja.
Och du är ledamot i S-kvinnors förbundsstyrelse och har varit med i arbetsgruppen för ett nytt politiskt program. Och att du är regionråd i opposition, vice ordförande i personalutskottet och psykiatriberedningen. Och det är då att det måste man anmäla sig till, de som då är med som S-kvinnor, och det är alltså den 24 februari klockan 18.00 till 19.30, och det är digitalt naturligtvis, och då kommer Jeanette också att vara med, och Jeanette är en av dem som ställer upp i alla lägen och säger att det är så viktigt att de här budskapen går ut, och det är vi oerhört tacksamma för. Och Är det så att man ska anmäla sig så kan man göra det till Malén då. Vi som har fått det, malen.segersson med ett s, @gmail.com, eller till eva.er@hotmail.com. Och då får vi en liten länk när vi har anmält oss, och så får vi hoppas att vi kan komma in. Jag är inte så bra på det, men det går bättre framåt. Det är nu, förra gången tog det bara 3 minuter.
Du ser.
Ja, ja, det går framåt.
Vi blir experter på detta. Ja. Ja. Och då ska vi diskutera den här förslag på program. Och ja, vi behöver all input vi kan få, så att det är jättebra.
Mm. Och om man inte råkar vara medlem i S-kvinnor, så får man vara med ändå kanske?
Nej.
Då får man tjuvläsa sin frus kanske och komma med input den vägen.
Ja, ja, men jag tänkte på de som, som inte har någon fru, utan de som lyssnar på oss. Mm. Det är helt och hållet
internt. Det är helt och hållet S-kvinnor.
Det var knivigare, ja, ja, precis.
Mm. Ja, ja, men då så. Då får man gå med i S-kvinnor. Så kan
jajamän, det var välkommen att göra det. Mm.
Nu får vi runda av, för att det är dags att sluta för oss. Och jag vill bara tacka dig, Jeanette, så jättemycket för att du ställde upp och var med och stod ut med våra frågor.
Ja, men tack själva, och jag är så glad att få vara med er.
Vi hörs igen, vet du.
Det gör vi. Ja. Ha det gott.
Ha det gott. Hej.
Och nu, hej. Som avslutning får du höra Barbara Streisand med Somewhere.
Och vi slutar också, så vi tackar för oss.
Ja, vi tackar för oss.
Och är tillbaka om en månad igen. Du och jag.
Du och jag, ja.
Nästa vecka kommer jag inte ihåg om det var LO, tror jag.
Nej, jag kommer inte ihåg vilken det var.
Men det blir ett sändning nästa vecka igen. Mm. Och ha det gott. Ha det gott. Ut i solen.
Var rädda om er.
Hej.
Hej då.